Röster.
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 Dagens programledare är Isobel, Ryan, Wayden och Olof.
Dina röster i vardagen.
Hallå ladies och välkomna till dagens fontänbubbel. Dagens tema är att vi svarar på frågor som ni har skickat in till oss. Och dagens värdar är Olof,
Ryan,
Isabel
och jag, Raiden. Och innan vi börjar igång med frågorna så tänkte vi köra en låt.
Ja, jag kan säga det lite smått att vi har en sån här temat, för nu är alltså vi har en frågelåda, alla medlemmar som ställer olika frågor, och så har de ställt olika så här frågor som vi ska besvara under den här timmen som går. Så shoot, Tina. Ja, du lyssnar på Fontänbubbel. Det här var The Great American Novel med Larry Norman.
Yep. Och dagens första fråga är: vem blir USA:s nästa president? Who's going to be USA's next president? Och jag riktar den frågan till Olof och Ryan. Vad har ni att säga?
Jag vet inte alls överhuvudtaget, eftersom jag inte har följt, men baseras på vilka som blir populära och sådär. Vi vet ju inte om Trump vill förhandla sig till att han vill kunna sitta någon gång till. Det har ju hänt en gång tidigare under historien, alltså på 40-talet, att det var en president som, eftersom tiderna ansågs så allvarliga att han var tvungen, att den dåvarande presidenten, vet inte vem det var, fick lov att sitta en period till. Och risken finns kanske att de bedömer situationen, att kanske framförallt han bedömer den så, och ingen kan säga emot det. Ja, tiderna är så allvarliga nu, så därför har jag rätt att sitta kvar. Det kommer säkert att hållas ett val, men det finns kanske risk att han kommer att baserat om han skulle vinna, liksom om det blir alltså att de har honom som kandidat, att han kommer få lov att sitta just på grund av att någon sån här godtycklighet, liksom att ja, men situationen är allvarlig. Jag kan nog känna att jag kan tyvärr inte säga om man nu hade hoppats att, för den som hoppas att man blir av med honom, så kan jag tyvärr inte säga att det verkar, man kan nog bli det. Liksom, eller om man hyllar honom, så om man tycker att Trump är en väldigt bra person, en väldigt bra president, så kanske man kan se det som ett positivt. Men då finns det en chans till att han kanske kan ha ytterligare 4 år där han ställer världen till rätta och rättar till allting. Men ja. Nej, men alltså jag vet inte just själva frågan här. Så vet jag inte vad demokraterna har. Do you know something, Ryan, about some politician who wants to challenge Trump?
Well, it's a good question, for starters. We know who's not going to be the next president, right? He can't. It's impossible to for him. Trump. It's impossible. He can't run 3
yeah,
terms.
Yeah, but I say that maybe it isn't impossible, no, because no. Maybe he wants to. He said that it's the circumstances demands that I sit one period through, but because it has been so in the 40s some
that time. Was before. Yeah, it was before it was ratified, and it was ratified after I believe that was Truman or what, the first Roosevelt. Ran 3 terms or something, 12 years.
Yeah.
But no, that
but probably he isn't going to.
No, it can't happen. The interesting thing is that, I mean, it has been going since I was a child. Maybe someone in the audience can contest this, the history. Every 4 years, you get a new president, and like 3 or 4 months later, there's already the run for the next election. The interesting part that I think of this, it's 2 years now, and not one single Democrat has, at least to the best of my knowledge, has said, hey, I'm going to run for president. Not one single Republican has said, hey, I'm going to run for president or independent. We do have people who skirt around it. Momdami skirts around it. Gavin Newsom skirts around it. Stephen A. Smith is skirting around it. But no one is really throwing their, you know, hat into the middle of the, to the contestant and to the ring and saying, hey, I'm running, and now let's go forward. I think everyone over there at least wants to let this cool off, backfire, whatever, and you know, Trump will go down loudly. Of course, he will not go down quietly. We know he's going to go down loudly. I mean, in my opinion, if the vote was today, I like Stephen A. Smith. Of course, I don't vote, but I like Stephen A. Smith, so I would say, hey, vote for Stephen A. Smith, but I'm not going to do it myself. But
is he a Democratic politician?
He is funny. He is a sports analyst. He's a sports analyst, but you listen to him on Bill Maher's show, you listen to him on other political podcasts, he is not speaking for any side. He is on team human, team person. He says things like the people are tired of the gas prices going up, the people are tired of the food going up, people are tired of transportation costs, medical costs, all this stuff. And the politicians know. They know the budget, and they still took away money from the TSA and sent ICE in there when they have the money, and it's going where? It's going overseas to wars that are not at home. So fix the war at home first. That's him. That's Stephen A. Smith.
Okay, yeah.
There he is.
Yeah, yeah. Ska vi ta nästa fråga nu?
Ja, då ni bland annat nämnde Trump nu när ni diskuterade, så kan vi gå vidare med fråga relaterad till honom.
Ja,
när Trump faller, kommer det bli som när Hitler dog? Kommer hans anhängare / medhjälpare bli åtalade också? When Trump goes down, will it be like when Hitler died? Will his followers / supporters also be prosecuted? Och jag riktar den frågan till dig, Olof.
Ja, det kan jag mycket väl tänka mig, beroende på hur mycket, om det är andra sidan, om det är demokraterna som vinner och det blir ett riktigt nedslag för Trump i opinionen och de förlorar mark. Alltså, kanske, men det krävs nog mer än bara att det är val. Det måste nog vara jämnt. De måste nog förlora mer i kongressen och sånt också för att det ska vara. För det krävs nog ganska mycket. För att det är inte som i Sverige att saker kan avgöras via ett riksdagsval. Utan det känns som att det är lite svårare i USA. För att då måste på något sätt pendeln slå över helt och hållet i tidsandan. Liksom på något sätt. Men då tror jag absolut att Trump kommer nog bli straffad för det han har gjort. Och förmodligen hans medhjälpare också. What do you think? Will he be punished?
I don't know. I understand I understand and don't understand at the same time the comparison with Trump and Hitler, and he's a racist and this and that. But I mean, you know, Hitler did the Holocaust. I don't see Trump doing a Holocaust to any nation that I know of on purpose. He might be vis-a-vis with Israel and Iran, but I don't know that much about it. Mm. So it's and to call that a genocide or Holocaust, I don't know, compare how he dies though. I mean, you know, didn't Hitler suicide himself with poison? Correct me if I'm wrong. Yeah. Isn't that the
they before? No, no, he shot himself. His wife and child got poisoned and he shot himself.
Yeah. I don't think Trump's gonna do that. Do you want him to do that? I mean,
I'm not comparing him to the Holocaust. I'm just saying because he And I think that the person who wrote that questions point out that he has done some criminal things and they have go against the law.
For
they
sure.
They fired a lot of staff.
Trump
is a criminal
president for sure.
So they break a lot of laws
since the first day. Yeah. He's been signed as an executive order is illegal according to the Constitution. So he's a criminal from the first.
Yeah.
Term, and he's a criminal in the second term and getting away with it. So,
yeah,
for sure he's a criminal. I don't think it's the same crime. But that doesn't mean I'm not negating his, you know, he didn't murder anybody, so he's off the hook. No. He needs to be impeached, prosecuted, get out of there. But they're not doing that, so.
Yeah. I'm just going to jump in real quick. Yeah. It's not like I'm super duper
poor-less
on the stuff, but genocide... not speaking for everyone at Fountain House, but personally, I would call Palestinian genocide.
Yeah, yeah.
That was just that. In case somebody's listening and being like, "What?" Yes, some of us do. Is call it genocide? Yes.
Yeah. Tack så jättemycket för att ni svarade på det. Liksom. Vi har ett par frågor till med Trump, men innan vi går vidare med dem, så tänker jag att vi tar en liten paus med låten "I'm the President of Nowhere".
We'll be right back.
Ja, det där var I'm the president of nowhere. Och på tal om presidenten så undrar vi ju, Ryan, varför har Trump så långa slipsar? Yes. Så kan han dölja något.
His long ties.
Why yeah. does
I
Trump
read this question wrong. You know, I thought you guys meant his ties to other political parties. Like, why is he like so deeply connected? And what's he trying to hide is the other part of that question. Well, Epstein, I mean, he's hiding something, yeah. But his necktie is so long because I believe when the America I grew up in, the fashion is your tie should go past your belt, actually, for some reason. You just go all the way down. Mm. And so here it's above the belt. And so it looks very long, and it is very long. Also, the ties he wears are his own ties. Does anyone know where they're made?
No.
China!
Of course.
They're made in China. Isn't that funny? It's
yeah,
funny.
That's
it's
funny.
Good to know that. It's good to know that. You know, Trump's, you know, this and that. And then, well, he gets his ties in China. It's actually a good clip from the Letterman show. Letterman did it live. They said, hey, buy my ties, buy my steaks, buy my real estate. And then Letterman asked him, where do you get your ties at? He's like, oh, they're my ties. He says, okay, well, where do you make them? And Letterman takes the tie off of him and looks at it and says, made in China right there. So, you know, explain that. But I think it's just his own ties. He's a big guy like me. I think he's like 190, 193 centimeters. So you want a long tie. I prefer a long tie, too. I don't like the short tie. I think it also has to do with the way you tie the tie. Yeah. You know, have you ever tied the tie and it comes like this?
Do
and you're
you
like, what the heck?
Yeah.
Do you
and
think
you got to retie it and then it's down to here. Like, what the heck? Like, you can never tie it. So I think he may wear the same tie length at all times. So it's like automatically going to be there every time.
Do you think he wants to cover up for something, maybe that he with having long ties, he wants to compensate for something yeah. because something else is quite small for him.
Possibly. I have big hands!
På tal om Trumps utseende. När Trump illustrerar sig själv som Jesus med glödande händer och mantel via AI, försöker han då vara rolig, märklig, eller driver han med folk? Eller försöker han på riktigt sprida bilden av sig själv som en frälsare? Hybris messiaskomplex kanske.
Alltså så som man har lärt känna honom eller liksom så bilden av honom, det är ju att han försöker hela tiden testa gränserna. Ibland flytta fram, kliva fram två steg och sen kanske kliva ett steg tillbaka och hela tiden utmana. Och det är det han försöker göra. Hur mycket kan jag få med allmänheten här? Hur mycket kan jag bygga vidare på min personkult? Så jag tror att det är det. Men då har det slagit fel. Det har backfired lite eftersom de är många av hans väljargrupper, de här evangelistiska kristna, de är inte så kanske så pigga på att de tycker att det är hädelse av Guds eller Jesus namn att han försöker framställa sig som då, och då fick han backa på det. Så förmodligen var det en plan att han försökte själv, att det backfired lite, att han testade, jag vet inte om han räknade med det själv, men han testade i alla fall lite gränserna. Han har inte så mycket att förlora på det. Han kan alltid pudla lite efterhand om det är så han har gjort en stor del av tiden. Göra två extrema utspel, backa från ett och på så sätt hela tiden flytta fram sina positioner.
En intressant tagning av det hela. Och på tal om Amerika och det. Så har du något att säga, Isabel?
Ja, för att precis kom på medan Olof pratade. För att vi pratar ju hela tiden om att Trump kanske är narcissist. Och det är väl en sån väldigt grej som man kan ju göra. Testa hur mycket uppmärksamhet kan jag få. Och vem är den personen som jag kan... Alltså, kan ju vara så stor som Jesus. Det är liksom det, om man är en narcissist, det är kanske den som man ska gå efter.
Ja,
det var bara tanke.
Being raised Christian in my childhood and 18 years of Bible Sunday school, the Messiah, did Jesus kill anybody? Yes or no? You know, I mean, and so Trump, I don't know what the Messiah complex is exactly. Is it being compared to Jesus though in those AI videos? Is I think is just like, it's so sad.
Trump will call Jesus a libtard or something if he will live today.
Yeah, maybe, I don't know, but I just, it's sad. It's sad, and it's sad that there's followers of this this guy, you know?
Yeah. Och vi tar nästa sång redan nu, och det är American Idiot av Green Day.
Yeah.
Ja, det var Green Day med låten American Idiot. Och nu går vi ifrån det politiska lite och går mer in i de religiösa, spirituella frågorna. Och på tal om det, om ni har missat det så släppte vi tidningen Fontän nyligen med temat Finns Gud. Så glöm inte att ta ett exemplar av den och läs. Och då är första spirituella frågan, finns det Gud? Is there a God? Har Ryan något att säga om det?
Of course! Duh! I think this is a, what's the word? Oh my gosh, opinion question, yeah. Right? It depends on you. Everybody has a different answer to this question, not just yes and no. If you are atheist, and I don't want to go too far into this. If you're atheist, for example, you don't believe in any God, I believe that your God then is yourself, your way of life, your clothes, the money you spend. I mean, everybody has something, I think, that is a higher power or that has power over you. That's actually how I conquered some of my drug habits from the past, was a counselor said, maybe this drug has power over you. And I heard that, and I was like, only God should have power over me. So then there was like this belief now all of a sudden that I had. I was like, oh my gosh. And then like I had to quit it and cold turkey, and that worked. But I think it's, at the end of the day, it's an opinion, you know. Do yes or no for yourself. Do you believe in God? Is there a God? Is there a God and you don't believe in that God? I think that is more of maybe what some non-believers would say. They actually believe, they just don't want to believe that this world is the way it is because of this powerful being that we can't like attain or control. I don't know. It's maybe every day is different. Sometimes I struggle and sometimes I just go, yeah, but I mean.
Och jag skulle vilja säga där att det är precis som Ryan är inne på här, att alltså man kan ju vara beroende. Det är väl klart att de som är troende, de tror på Gud, säger ja, det finns väl en Gud på något sätt. Men även vi som inte är, alltså jag vet inte, det finns, alltså vi som är antingen ateister eller agnostiker eller på andra sätt liksom så här, vi kan ju också ha, alltså vi kan ju också ha någonting vi tror på, något högre ideal, någonting vi drivs av, något som vi kämpar för. Och det är nog viktigt, tror jag, att man har något sån här rättesnör, att det är någonting man tror på. Alltså att man inte, att man inte sitter för mycket i en bubbla och bara tänker på sin egen plånbok, kanske, ja, hur att jag vill ha lägre bensinkostnader liksom, så att det måste finnas mer hög, man måste kunna drivas av högre ideal än så, kan jag tycka. Ja, hur ser ni på finns Gud, om den frågan liksom?
Nå, det är ju som Ryan säger, att det är en individuell fråga liksom, som alla har ett eget svar på. Så att det är inte så lätt att bara säga ja eller nej på det.
Alla tittar på mig, okej. Okay. Ja, men jag håller med alla andra lite grann, för att det beror väl på hur man definierar vad är Gud och vad är tron och allt möjligt. Men jag tycker att det är speciellt nu för tiden är det ganska viktigt att ha något att tro på som är större än man själv är, bara för att ha lite hopp. Alltså, jag är inte så jätteförtjust i sådana organiserade religioner och allt möjligt, men att man har någonting som man inte sitter ensam, precis som Olof säger, att det är liksom vi behöver verkligen hopp just nu, och det känns lite att man behöver nästan tro på något lite magiskt för att överleva.
Jag tänker, en sak som jag kan tycka är lite skrämmande, det här, eller en sån här religion, det finns som beskrivs som världens största kapitalistiska religion, det är Disney Adults. Att det är såna här vuxna människor som åker till Disneyland och hänger sig, att det är liksom hela deras ledstjärna Disney och allting, och de klagar ibland på alla de små barnen som springer iväg och för en massa jävla liv, de vill kunna ha det för sig själva, för sin
läsa. Men samtidigt, skadar de någon eller inte liksom, det får man vara, tycker jag. Men om man vill vara lite allvarlig, vad är det som är största religion som är lite problematisk? Det är ju typ kapitalism eller kristendom. Det man kan ju se på olika saker som USA, man kan säga det är en sekt också i sig själv, alltså varje land. Så det är väl det.
Ja, det är jättebra punkter ni ger alla. Och nästa fråga då handlar om heliga skrifter. Mm. Är en bibel en instruktionsmanual eller en stödbok för livet? Is a Bible an instruction manual or a supplementary material for life? Vad har Ryan att säga om detta?
Hell yeah!
Hell, Ryan?
Yes, exactly. The B-I-B-L-E, Basic Instructions Before Leaving Earth. I believe, I've read it, I believe there are many, many positive things that are in the Bible that is sound advice. For instance, sex. Should you wear a condom, should you not? That kind of advice is not in the Bible. But how to have sex, if you read the Song of Solomon, it's all there. All of it. All of it. Not just, you know, traditional man-woman. It's all in there. All the sex in the entire world is in the Bible.
Specific examples, don't tease us like that.
Song of Solomon. That's a whole book. Read the whole Song of Solomon. Read Psalms.
But do you have examples?
Yeah. Off the top of my head, my favorite verse is caress her breasts like the deer pants forward and drinks the water. Mm-hmm. So how does the deer do it? The deer goes slowly and quietly and looks for the hunter, looks for the predator, and then ravishes the water. So, you know, that's...
So you mean that all everything is about sex? every psalm.
Just an example. You know, I mean, the Ten Commandments, they're not bad, right? That's like you could try to live your life almost 100% accordingly. It's very hard to. It's easy to sin. It's harder to be perfect. What is perfection? So there's, I mean, everything that Jesus said, I don't have a problem with. Turn the other cheek. You know, if you give unto me, if you give unto the strangers, you've given unto me. Why not give your tithings to people as opposed to, you know, render unto Caesar what is Caesar's, and render unto God what is God's? You cannot do something wrong if you're constantly trying to be like this guy and search what he was searching for. I think all of Scripture, though, I read the Bhagavad Gita, I've also read some of the Quran, and they're all very similar.
Also, Bibeln,
don't step on anybody's toes, you know?
Bibeln är ju egentligen alltså mycket av det, även om det är känsligt att säga, så förstår jag inte varför det är det, men mycket, det är ju en samling sagor, mycket som är liksom, som är byggs på det, och de som ser det som att det är en instruktionsmanual, jag vet inte hur mycket, det är ju inte så konstigt att man kan få tro det också, eftersom det finns i många sådana gamla sagor från typ från typ 00-talet eller tidigare, så är ju jorden platt och många av de saker, så det är väl det de kanske går att de går, jag vet inte om det står i Bibeln att just det där, men många sagor, det bygger mycket på sån här sagobild, hur är att de som tror det, att eftersom i gamla sagor så var ofta jorden platt. The earth was flat in many fairy tales, so maybe that...
You said many stories in the Bible, and that's true, there are a lot of stories, work them out for yourself if they're real, literal, or metaphorical. One of my favorite stories, though, going back to Isabel wanting a example, Samson and Delilah. Samson and Delilah were married, and the Pharisees and Sadducees came to Delilah and said, "We need to know why your husband's so powerful. Trick him however you can and give us the secret." Long story short, she gets him drunk with wine and she fills him with the spirits, so probably some other intoxicating drug. And then he fell asleep, and she got down on her knees and put Samson to sleep. What do you think that means? Got down on her knees.
Prayed.
Read the Hebrew.
Men det finns också en fråga, en sak som många är oense om, det är hur väl Jesus har funnits på riktigt, eller om han är... Där finns ju ganska det finns många som menar att det är ganska tydligt att han har funnit det här, att han har funnit, att han har på kors, däremot så det är lite oenighet om huruvida han verkligen korsfästes och huruvida han var en riktig gestalt. Alltså, det kan ju vara så att han bara var någon obskyr sektledare på den tiden, att det har blivit liksom. Är det någon som har någon tanke om det?
Jag får bara hoppa in ungefär om det, men som du nämnde sagor och sånt.
Ja.
För att det är samma sak, att det spelar egentligen ju ingen roll vad som var sant och vad som inte var det. För att sagor och folktro egentligen var ju det som typ lärobok, alltså om livet och sånt. Så det är inte bara att världen är platt, det är liksom the wisdom som man ger till andra generationer och sånt. Så det kan man ju se på allt möjligt i Bibeln på det sättet också.
Mm.
A lot of wisdom.
Ja. Yeah. Och det nästan spelar ingen roll om det är sant eller inte. Liksom det är det.
I think that is how it is at the end of the day, because remember, the Bible wasn't written to us. The Bible was written many thousands of years ago by 66 books by 40 authors. So the first five books was written by Moses. And when he was writing those books, he wasn't thinking about 2026. He was thinking about how the life was and the day was back then. So
that's a very good point, actually. Maybe it's time to update it a little bit.
And
that's what's weird is that we're still using it like bookstably and
well, in very many different translations.
In very many places. There's like it needs to be updated a little bit.
I think they've there's like 1,000 English translations.
Yeah, but the most famous one is done by the same person who was doing witch hunts. So
the King James.
Maybe we maybe we shouldn't be listening to that man. I'm just saying.
Because I know
Guy Fawkes tried to blow him up. So yeah, that's a good point.
The Catholic Church does. They update their rules about every 500 years. So it's no doubt that it's no wonder that they get easily stuck in the past because when they rules. But now maybe I think we should.
Final.
Yeah, okay.
My final answer is it can be instructions for how to live. It's hard to say a better life or a healthier life or a more prosperous life or more fulfilling life, but it can definitely help you. I think so.
Yeah. Vad bra. Och med det sagt så går vi vidare till nästa sång, Cantissimo av Marina. Ja, det var Cantissimo av Marina. Och nästa fråga är en fråga om själen. Och frågeställaren säger, är själen att betrakta som ett oskrivet blad eller föds man med bokstäver på bladet? Is a soul considered to be an empty page or is one born with letters on said page? Och jag skulle vilja börja med att säga att jag tycker att man föds med lite bokstäver. Alla föds med lite bokstäver till att börja med. Som märks redan i tidig, ung ålder i hur man uppför sig jämfört med hur andra småbarn och bebisar uppför sig. Och sen med åldern så fylls det på med bokstäver. Och när man kommer till slutet på sidan, det är då man går bort. Mm. Och har Ryan något att tillägga?
Tack så mycket. I believe in a God. I believe the soul. I believe, you know, whatever. Yeah. And when you die, I don't know what happens. But I don't care about knowing or not knowing. Also, I think there's an age, like you said, the page, empty pages. I think there is an age of innocence. I don't know when that is. Is it 9? Is it 12? Is it 13? Is it the quinceañera? Is it when you're an adult? Now it counts. You know, like, I have no idea. So, yeah.
Tack så jättemycket. Och sen är det ju också frågan, finns det något vetenskapligt belägg bakom de här punkterna? Isabel, som har lite kunskap om sånt, vad har du att säga?
Yeah, I'm just going to take it in English, if that's okay. Yeah, so I would translate it for me to comprehend it a bit better and to answer a bit better. It's like a very common question in sociology, nature versus nurture kind of thing. It's like, are we born a certain way or are we affected by the society and everything else? And technically there is no specific answer, but I think the consensus is that it's always a combination of both, obviously, because as we were discussing it earlier, like, okay, maybe children are all born pure, but then, like, what about the children who, like, have a premeditated murders, like, not even by accident, but they literally, like, bully each other to death? Like, clearly some people just are born a certain way, but then it's just so complicated. And personally, not to offend anyone religious, but I feel like oversimplifying this question actually takes away from people's quality of life and like ability to improve on things. Because, for example, like when people talk about, okay, if somebody is evil or whatever, or criminal or whatever, maybe they're born this way. We know for sure that, for example, high rates of criminality are dependent, among other things, like here in Sweden, living in ghettos and whatnot, as we call it, but because, you know, like low incomes and being separated from the society. But also a lot of those places still have lead. And that's more for the US than here, because here we've been redoing stuff. But like if you are exposed to high rates of asbestos and lead as a child, it affects your brain development and so on, and like your parents already don't have the resources to send you to good schools and good healthcare and whatever, and then it literally affects your brain and then you grow up a certain way. Were you evil to begin with? We might never know because it's too late now.
Jag tänkte lite grann på det här, för vi hade en podd för ett par år sedan som handlade om just det här med personlighet. Det var det här Anders Hansens program som handlade om huruvida det fanns biologiskt vissa färgade personligheter. Och det var vissa som tyckte att det var lite provocerande, den tanken. Men vad då innebär det om man... Innebär det att man måste göra om hela samhället om det nu är förutbestämt vad man har, att då spelar inte psykologiska och psykologer och annan sån här hjälp någon roll eftersom vi ändå är som vi är. Men jag tolkar det inte riktigt så. Alltså, jag uppfattar det snarare som att det finns förutsättningar. Alltså, jag kan mycket väl tänka mig att det finns olika personligheter i grunden. Vissa är mer ledartyper. Alltså, det finns, däremot så är det, spelar uppväxten väldigt stor roll och hur man hanterar, alltså för vad, dels vad man gör med det man kan, och dels vilken roll man får. Alltså, och hur menar man blir gängledare eller företagsledare eller fotbollstränare eller producent, musikproducent. Liksom, det beror ju såklart på uppväxten, men förmodligen, det finns förmodligen någon, vissa personligheter som är mer benägna, tror jag, att ta den här ledarrollen.
Then we also don't really know the effects of trauma on the brain, like fully, and like both like just childhood trauma in your family, but also financial trauma, political trauma, healthcare trauma, all that kind of stuff. It's like, yeah, you may be have some kind of thing that you're born with, but then your brain and entire system just shut off at some point because of that. So yeah,
I blame my bipolar on asbestos.
Are you joking? But who knows?
It was everywhere in the 80s.
Yeah,
Raiden, what do you feel about the soul?
Ja, som sagt, jag är rätt säker på att man föds med vissa egenskaper redan. Och sen som Isabel precis påpekade, att även om man föds med vissa, så beroende på trauman och sånt, så kan de förändras med tiden.
Jo,
så det är inte det att det är hugget i sten, utan det är ett papper som man kan sudda ut texten på istället.
Mm. Men det var en bra liknelse.
Och Isabel, du nämnde ju nurture contra nature. Och det leder ju oss in på nästa fråga då. Finns det prekognitiva psykoser?
Yeah, it was a really weird question that we got. So,
vad innebär det? Can you explain what that
means? Precis. Så som jag uppfattade det är en sån lite pseudoscientific term that is like psychosis or hallucination or whatever that helps you predict the future to make it like very, very simple. And I'm not an expert.
Is this a real thing?
That I'm getting to it.
Okay.
Yeah, it's very weird that somebody asks that this question. But yeah, so from what I understood from reading the papers and not the summary on Google, I'm just saying, not technically a real thing because but if you want to explain things in a certain way, because like people can experience things in a way that like, okay, this I'm predicting stuff. First of all, pattern recognition skills. A lot of mentally ill people, and especially who are like neurodivergent in different kinds of ways, we can technically sort of predict the future. Like if you're not consciously aware that you're doing it, you're just like collecting all of the information from the surroundings, and if you don't know that okay, this is the signals that I'm reading off, like the body language, this pattern, this has happened, and you just experience it, it's like okay, I'm pretty sure this is what's going to happen, and then it does, of course you're going to believe that you predicted the future. My hot take also, that a lot of people in the history that been considered to be like prophets and so on, they were just heavy on ADHD and autism spectrum. I'm not even kidding. Then also like when brains are tired and whatever, we experience deja vu, which also can feel like a psychosis predictive thing. There's like, you know, the, what are they called? The dreams that come true and so on. That's just like all sorts of stuff that does happen. And then you're already mentally ill in some way. It's hard to distinguish between those things. So obviously nobody can predict the future per se, like as a scientific thing that, okay, we're testing this in an environment and we can reproduce the same results. Every time we ask you, you predict it correctly and it's measurable that this is what's happening. That has been done as far as I understood, and obviously it's not a real thing. However, some people definitely have brain structure that collect patterns better than others.
Yeah. So Nostradamus had ADD, ADHD.
Oh, very likely, and Da Vinci and whoever else. Yeah, for sure.
Yeah. Ska vi köra nästa? Du lyssnar på Fontänbubbel, här var Just a Girl, men no doubt.
Ja, och nästa inskickade fråga vi har är: ser personer med psykisk ohälsa i själva verket den rätta världen? Do mentally ill people actually see / experience the real world?
Och jag uppfattade då som att frågan handlade om att man ser världen väldigt negativt och nästan lite skräckinjagande, och att man menar då att om man är i den här tillståndet, att det är kanske snarare att det vanliga människor inte förstår att man har genomskådat, alltså att världen är precis så här mörk och eländig som man själv tycker att den är.
I also interpreted kind of that way, like we can go deeper in like what is objective reality and this and that, and there's there's value in talking about this, because a lot of people do get abused in a way that like gaslit and so on, and I do believe there is such a thing as objective reality to an extent. However, I also most interpreted it like, have you tried talking to very depressed people or very anxious people, or like I even remember myself when I was at my worst, it's like you really really get the impression that like the person is insane. Like we say just depression, but like when they tell you how they experienced the event, it's like you need to be really like, the filter in your head needs to be so strong to have experienced and interpreted like this negatively every single time. Like this is literally not a sane person's view. So do they experience the real world? Kind of not, and that's why it's an illness.
Men jag skulle säga det, att jag tycker att, alltså, frågan är ju lite tvetydig så där, att eftersom alltså psykisk ohälsa, mental är liksom så, vad är det? Det finns ju väldigt olika sätt att uppfatta världen beroende på medicinering eller trauman eller dubbeldiagnos eller vad som helst. Men om vi tar alltså, eftersom också det här att det kan ta sig uttryck på så olika sätt, men alltså det finns ju en någonting som är så här namnes, att man är tycker allting är lite avtrubbande, att du tycker inte någonting känns så starkt, och så finns det den här skräckfulla upplevelsen, alltså att man tycker att världen, man ska hela tiden slåss mot odjur på olika sätt liksom så här. Och det kan vara antingen psykos eller det kan vara cold turkey, som man pratar om, det här med abstinens när det gäller att man har slutat eller påbörjat medicinering liksom. Men så det är olika fenomen, alltså dels de här starka liksom kemiska känslorna, eller den här kanske avtrubbade effekten, och det är svårt att använda en enhetlig kategori just psykisk ohälsa eftersom det kan se så olika ut.
But also what is like being mentally sane and so on in the current world, like as I was writing in the magazine as well, I do honestly believe that to survive right now one needs to be intentionally a little bit delusional, because like I, as far as I know, I'm not clinically depressed, but if you do like check what's happening in the world, it is legitimately terrifying. And if you go to your, like a therapist and be like, I'm anxious about this and this and that, those are real things, and you're experiencing the correct emotions that you should be, like they are as strong as the thing that you're feeling about, right? But then you can't continue your everyday life if you feel this way. It's also like, what is sanity? To be sane, you kind of need to be slightly insane, it feels like. Yeah.
Tack så jättemycket. Nästa fråga då handlar om arbete. Vad räknas som arbete och arbetsuppgifter? Och vad innebär det konkret att vara produktiv? What counts as work and work tasks? And what does it actually mean to be productive? Och frågan är öppen till er alla.
Ja, så det är ju inte så lätt att, alltså, eftersom arbete kan ju vara sysselsättning, det finns ju lönearbete och så finns det volontärarbete, och allting sånt kan göra att man folk jobbar väldigt mycket, att man liksom, man gör en väldig insats oavsett vad man gör, oavsett vilket, vissa jobbar sig genom livet sådär, men jag vet inte om det räknas riktigt i det sammanhanget, men just det där att göra, jag tolkar det mer som att man gör en insats, så att kanske för andra, eller hur man nu ska tolka det rent filosofiskt arbete efter så. Men alltså det finns ju lite så här liksom att det pratas idag i politiken, och jag antingen vanliga människor eller hårt arbetande människor, liksom att beroende på liksom att vissa profilerar sig med att ja, vanliga människor ska ha mer pappa, och vissa säger ja, hårt arbetande människor. Men då undrar jag, vad är hårt arbetande? Är det personer, finns det risk med det att de som känner sig att de blir känner med sig mer pressade, och jag måste vara hårt, jag måste arbeta ännu hårdare för att duga, så att säga, eller vad är det liksom? Det är en svår fråga, tycker jag. Och det finns ju inte idag, är det också, det finns ju också arbetslöshet och dålig matchning på arbetsmarknaden, så det är svårt att känna sig, att bli delaktig liksom på det sättet, kan jag tycka.
Det påminner mig för att jag skulle precis prata om kapitalismen och sånt, och det var någon som frågade, kan man vara arbetsklass om man är arbetslös? Liksom, ja, tycker jag är svaret, men det är väl, det frågar ju om just kapitalism och vad som man ser som värde och värdefull arbete, och oftast tyvärr ser kapitalismen det allt möjligt som inte ens behövs i världen, bara så att någon sitter någonstans och gör någonting, annars så förtjänar de inte att existera, och det är väldigt, väldigt
tråkigt. Hur tänker du då? Vad kan du säga till exempel?
Call centers och, vet inte, sortera grejer och alla möjliga.
Sortera, fast det behöver ju alla göra.
Ja, men du vet vad jag menar, det är så många påhittade jobb som, alltså man skulle ju kunna. Vad har vi? De som står på stan och typ varvaren, och liksom man skulle kunna organisera det på bättre sätt och göra mer meningsfullt arbete.
Men blir inte alla arbeten ändå meningslösa om man gör det till, alltså beroende på stat, om man får bra lön för det, alltså hur kan inte, är inte all form av på något sätt givande på något sätt, är inte all, alltså överhuvudtaget mycket av det som vi under industrialismen var också meningslösa arbete, man ställde sig med en maskin, bakom en maskin liksom.
Ja, men nej, i slutändan så är det meningslöst, man får lön för det, man får pengar, är det meningslöst då? Egentligen inte liksom, det hjälper någon, och vi har inte så jättemycket tid kvar, så att tanken är att vi hoppar över och avslutar med en lite trevligare fråga istället.
Ja.
Och den är riktad till Isabel som har lite mer koll på djur och sånt. Kanin verkar vara ett trevligt husdjur. Vad krävs det egentligen för att ha en kanin? Vilket typ av åtagande? Rabbits seem like nice pets. What does one actually need to take care of one?
To answer this really, really quickly, I googled and read Reddit and also have friends who have rabbits, so not an expert, but as far as I understood, they're not at all that easy to take care of. They need, like, first of all, they're social, you need several, you really need to spend time at home, you need large enclosures, preferably outside, and if it's outside, you need to take into account, like, foxes and whatnot.
Coyotes.
Yes, if you were in a cartoon or in the US, coyotes. And, like, they also, they can be quite sick as well and quite scared. They're quite expensive, actually. Like, if you go to the vet every other month. So, like, they're not that easy. But if you get lucky and get super healthy and social rabbits, then maybe. That's as far as I know.
Ja, men tack så jättemycket. Så att det kan vara jätteunderbart att ha en kanin, men det kan vara väldigt tufft åtagande. Och man måste ha det i bejakande när man tänker att man ska skaffa
en. Vi har ju till och med en kanin som jobbar i köket. En mördarkanin som driver, som jobbar. Slit på rätt mycket.
Ja, och det var allt för oss idag. Vi tackar så jättemycket för att ni har lyssnat på oss. Vi var Raiden, Olof, Ryan och Isabel. Och ni har varit en jätteunderbar publik. Tack så jättemycket.
Tack så mycket. Ses nästa vecka.